Malmgruvan i Dannemora ligger öde. Det är nästa anhalt på vår resa. Och detta var Sveriges bröst. Moder Sveas svarta och dyrbara mjölk under mer än 4 århundraden. Ramirez berättar om ett Sverige i glans där svenskar och utlänningar, det vill säga framförallt valloner, byggde upp Sveriges moderna plattform. Hit kommer vi efter att ha sovit på ett vandrarhem i Dannemora by. I byn har folk sagt att endast turismen kan rädda Dannemora från dess totala undergång. Ja, turister. Det var förresten en jugoslavisk pizzabagare som sa det. Jag har just sagt att vallonerna var kanske Sveriges allra viktigaste grupp, eller första gruppen av immigranter i Sveriges moderna historia. Alltså, om man betraktar modern historia 300-400 år bakåt.
Och om man betraktar finländarna som svenskar. Därför att redan under Gustav Vasas tid så flyttade mycket stort antal finländare till den så kallade Finnmarken där mellan Ludvika, mellan Dalarna och Värmland. Och de betydde enormt mycket för den svenska modellens utveckling. Så de här finnarna som kom till Dalarna, de togs hit för att de skulle befolka skogen. Och därför de befriades från skatt, det där som man kallar för Skattlösberg, det område där Dan Andersson bodde. När järnbruket i Dalarna, alltså i Ludvika-trakten till exempel, sätter igång, då blir de här finnarna plötsligt fiender. För de höll på att förstöra skogen och nu behövde man skog för att göra kol åt bruket. Och då används finnarna som kolare. Så att finnarna blir den första stora arbetskraftsgrupp som sköter skidjobbet.
Det som vi ser här, alltså vallonernas, det vallonerna har gjort är att grundlägga Sveriges industriella utveckling, kan man väl säga.
Ja, det beror på vad man kallar för grundläggning. Alltså, för att kunna, alltså, Sverige ligger på en järngruva. Inte på en guldgruva, men på en järngruva. Och det är kapital och kunskap som vallonerna kommer med. De här vallonerna, jag tror de levde lite grann ett särliv i förhållande till andra. Men sedan deras barn integreras i det svenska samhället och idag finns de överallt. Det ser man i alla en massa möjliga svenska namn. Ja, de härstammar från vallonerna.
Alltså vallonerna som invandrare är så att säga inte jämförbara med dagens invandrare?
Nej. Nej, de som kallas för invandrare idag, det är folk som har kommit. Alltså det är de här gamla finnarna i Finnmarken, de är mera
jämförbara.
Ja, visst. Alltså det är de som kom hit för att göra skitjobbet. Och det är de som flyttade till Tensta och Rinkeby och sedan de importerades från Jugoslavien, Turkiet, Italien etc. Sedan slutar man att importera arbetskraft för nu tillverkar man den i Sverige. För deras barn blir invandrare också.
Okay.
Jävligt konstigt nog. Medan vallonernas barn är svenskar. Men det verkar som att nu ska alla barn i andra, tredje, fjärde generation fortsätta att kallas för invandrare. Och det är för att man har också ett behov av att kunna bedriva invandrarpolitik. För om man är invandrarpolitiker så måste man ha invandrare. Fast kan man... Det är det som kallas för paternalism. När man vill hjälpa människor med problem men inte hjälpa dem att bli av med problemet.
Mm. Men alltså det som är den väsentliga skillnaden kan man säga mellan vallonerna och dagens invandrare i Sverige, så är alltså en klass, en klassfråga. Alltså, hit kom det rika människor med pengar, kapital och, de, och kunskaper,
de,
som du sa.
De var till och med aristokrater. De blev grever och baroner. Så den klassen ska man inte ens behöva prata om. Och det är därför det, vallonbruken hette så. Inte på grund av arbetarna, utan på grund av dem som fick leda produktionen och som levde i dessa herrgårdar. Innan nationalismen fick ett fotfäste så var gränserna öppna. Alltså folkrätten innebar faktiskt att folk fick röra sig ganska fritt. Va? Detta som man kallar för allemansrätt, som man tror att det är någon svensk viktig... Det är inte svensk, utan det är en kvarleva av den gamla folkrätten som bara finns kvar i Sverige. Men detta med nationalismen, så kommer detta med att vi äger det och ingen får komma in här som inte är en av oss. Det är en helt modern företeelse.
Tendens om resan till svenskheten.
Resan fortsätter. På söndagen när vi kommer fram till Lövstabruk är allting stängt utom kyrkan och kiosken. Ja, man känner genast igen Sverige. Små välordnade samhällen skapta för ett liv i arbete. Ja, och allting är stängt utom kyrkan och kiosken. Rösten i högtalaren vittnar om att Gud väntar på besök ifrån Tyskland. Medan ciceronen Ramirez fortsätter sin berättelse om Sverige.
Här bygger man en anläggning som påminner om de gamla utopierna som man talade om i Europa på 1800-talet. Som aldrig blev förverkligade. Så det är små samhällen där som var självständiga. De finns här i norra Uppland. Så det finns en herrgård, det finns bostäder, det finns till och med ett enkehus, kyrkan. Allt, hela, ett litet samhälle inom ett avgränsat område. Och då hämtar man den urbana modellen från Tyskland och Frankrike, men det blir hälsoenska, för man behöver då en organisation. Man tar in utländsk kapital och utländsk arbetskraft. Och de kommer naturligtvis med sina idéer. De här familjerna som blir aristokrater i Sverige, familjen De Geer är den viktigaste här i Lövstabruk. Den bidrar inte bara till att utveckla dåtidens industri, utan de har sina kulturella intressen och den kommer också med. Men det blir då en injektion i den svenska kulturen. Så det visar hur någonting inte behöver låta bli att vara svensk för att ändå smälta in främmande element. Tvärtom, det är det som är kreativitet, att kunna integrera den andra i sig själv och göra någonting bra av det. Här finns alltså modellen för vad Sverige skulle bli i sin helhet. För här, de här bruksamhällen, det är alltså folkhemsidén som Per Albin hade.
Det här med att svensken i sig skulle vara en människa som är rädd för främlingar och så vidare. Att, jag vet att vissa etnologer eller antropologer har sagt att svensken är i sig rädd för främmande människor och så vidare, och att det här med främlingsfientligheten är någonting som är en del av det svenska lynnet. Tycker du att det är ett rätt påstående?
Ja, man tror alltid att hela historien har varit så som vi ser den nu. Alltså, man blir tidsblind. Ja. Främlingskapsproblemet, det finns idag, men det har uppstått tämligen sent. Det fanns alltså ingen egentlig främlingskap. på 1700-talet. Främlingskapet har uppstått senare. Jag tror det är mycket en produkt av det industriella samhället. För det industrisamhället som börjar att röra till och få stora förflyttningar av arbetskraft. Alltså rörelserna tidigare var ganska begränsade. Det här är faktiskt detta århundrades företeelse. Problemet med immigrationen. Och nu ser man folk från alla raser som dräller i Europa. Och vi måste förstå detta. Så det är slut med den nationella kulturen. Man måste lära sig att göra någonting bra av sammansmältningen.
Idag 1996 och kanske med hela den här bakgrunden som vi har sett under den här resan. Vad står begreppet svenskhet för dig?
Jag vet inte vad svenskhet är. Den är lika konstig som invandrarbegreppet nästan. Svenskheten är för mig en idé om en samlevnad som ska vara fredlig. Alltså för det som man kännetecknar Sverige är att kunna lösa konflikter. Alltså det är tilliten. Alltså Sverige har kännetecknat som en stor tillit, mycket mer än i andra länder. Alltså det är intressant. Alltså just tilliten är det som håller på att bryta samman i Sverige. Nu i ett ögonblick där multikulturaliteten har visat sig vara en nödvändighet.
Det är dags att åka hem. Kiosken i Lövstabruk annonserar souvenirer, varmkorv, vykort och faktaböcker. Och så Marianne förstås, som berättar om dåtidens valloner och nutidens afrikaner.
Sverige var ju faktiskt ett u-land när de här människorna kom hit. Det är ju skillnaden naturligtvis. Här kom det alltså yrkesskickligt folk som hade kulturell bakgrund, stor kulturell bakgrund, kommer hit. Och idag så är det ju tvärtom. Idag är ju Sverige ett kulturellt högstående industriland. Och så kommer det då folk från u-länderna hit. Det är ju den stora skillnaden. Det är alltså, det är ju tvärtom, om man säger så.
Men så som du säger, rent ärligt, alltså, har dessa afrikaner som är här nu i den här trakten idag, har de någonting att tillföra det här samhället?
Ja, det är klart att kulturellt, det är ju det här att man lär sig naturligtvis att känna andra länder genom dem. Det är ju naturligtvis en grej.
Men det blir ju inga jobb.
Nej, det blir inga jobb utav det. Vad ska man göra? Det är så otroligt stor skillnad mellan Sverige och Afrika.
Imorgon så fortsätter vi här i Tendens att följa med på resan till svenskheten. Vad nu svenskheten är för något. Imorgon får vi möta Eva, en vit afrikan i Sverige. Och så Gloria som åkte till Chile för att upptäcka just Sverige. Reporter idag var Jean Diego Spörer och Lis-Marie Nilsen. Producent för dagens sändning var Ulrika Wikström. Och jag heter Ola Hemström.
Vägen slingrar sig om sig själv så att man hart när väntar att skymta sin egen bakruta i svängarna. Där ligger Ingstarbo. En liten samling röda och grå hus inne bland träden. Lite längre söderut så breder det stora mylandet ut sig. Florarna. Och i norr har vi storskogen. Här fanns fäbo där uppe i skogarna förr. Och det var just på Ingstarbos fäbod Det höll på att gå riktigt illa den där gången för så länge sedan. Det är kväll. Ingstarbobonden går en sväng runt gårdens hus och stänger för natten. Korna sover i spiltorna och hönsen på pinnarna. Rätt ut i mörkret gal Ingstarbotuppen. Och hingsten svarar. Ingstarbobonden förstår att det här inte står rätt till. På gården verkar ju allt lugnt, men hur är det uppe i fäboden, på skogen? Borde inte pigan ha kommit ner därifrån för länge sedan? Han rusar in i stallet. Han sadlar den ivriga hingsten och... Vad i all sin dar? Han tar med sig den vilt galande tuppen under armen när han galopperar fram längs skogsstigarna mot fäboden. När han kommer fram ser han på långt håll att det är något som inte är som det borde vara. Det lyser i de små fönstren i bostugan. Ingstarbobonden binder sin häst vid ett träd, tar tuppen under armen och smyger fram. Han kikar in genom fönstergluggen och där får han se vad han fruktat. Stugans bord har skjutit samman och i högsätet sitter hans piga, men inte med sina vanliga slitna kläder. Över hennes axlar ligger en glänsande kappa och på huvudet har hon en silverkrona. Ingstarbobonden kan nästan inte ta blickarna från henne, så vacker är hon. Som en prinsessa, eller snarare som en kunglig brud. Men så flyttar han blicken och synar brudgummen. Nog så fina kläder har han också, men ett förfärligt fult plyte sticker fram ur det guldstickade. Ett troll. Ja, sannoliken är det ett troll. Och runt borden, vid silverfat och guldbägare, sitter ett brett grinande gäng av storsnytade troll. De skålar och applåderar. Här finns det ingen tid att förlora, det förstår Ingstarbobonden. Så han sliter upp dörren. Och innan trollen hinner hindra honom kastar han ut sin tupp, som förskräckt flaxar och hoppar fram över bordet. Festen är slut för trollen. Det förstår de. Och förskräckt försöker de rafsa åt sig sina tillhörigheter. Men allt som tuppen flaxat över med vingarna kan de inte ta i. Kvar blir gyllene bägare, silverfat och den vackra brudkronan. Trollen far kvidande och vrålande ut genom dörren och samlas rasande i mörkret där ute. Ingen tid för tvekan. Han drar den förvirrade pigan med krona och allt i handen ut genom dörren. Och med tuppen högt lyftad över huvudet banar han sig iväg genom den rasande hopen av troll. Fram till hingsten som trollen förskräckt backar undan för. Hingsten är ju Odins heliga djur och därmed skräckinjagande också för troll. Det här blev Ingstarbobondens och pigans räddning. Han satte pigan framför sig på hästen och red allt vad tygen höll mot Ingstarbo. Han nådde också fram och kunde ta skydd där, medan solen gick upp och höll trollen på avstånd. Men han visste att de fanns där, runt gården, väntande på mörkret och ett tillfälle att ta tillbaka sina skatter. Han förstod att så länge kronan var kvar i gården skulle Ingstarbo aldrig få ro. Så han sadlade sin häst ännu en gång och red till kyrkan i Österlövsta och lämnade över brudkronan till prästen, som stoppade in den i sakristian i säkert förvar för trollen. Och där ligger den kanske än idag. Thank you. Kanske ska man inte förstöra en bra historia med att ställa för många frågor om den. Men visst blir man nyfiken när man åker förbi Österlövstas kyrka någon mil längre norrut. Hur har de det med trollens brudkrona nu för tiden? Det är förargligt att fråga, men roligt att veta, brukar min gamla mormor säga.
Vi kommer in genom ett vapenhus med gamla medeltida målningar. Och här finns Per Arne Andersson, kyrkvaktmästare, som kan svara på frågan. Finns den här brudkronan fortfarande?
Den finns på plats här i kyrkan, ja. I ett kassaskåp som finns i sakristian då. Mm.
Väl skyddad från både troll och tjuvar.
Stämmer precis.
Ska vi ta och titta på den?
Ja.
Mm. Vi går in genom ett litet valv, en gammal medeltida dörr med en väldig nyckel. Och som inte det vore nog, så har vi ett rejält kassaskåp här. Som Per Arne låser upp. Och här är det då inte mindre än två brudkronor. En lite mindre och en lite större. Mycket vackra är de i silver båda. Där står, jaha, av en skrift här så framgår det att av de båda brudkronorna står det så åtminstone den ena av stämplarna att döma tillverkad i Stockholm 1778. Mm. 1778, det var ju bra länge sedan.
Ja, av Fredrik Pettersson Ström. Mm.
Just det, guldsmed. Och den är verkligen snygg. Båda är mycket vackra silverarbeten. Det är den mindre är... det är blad och bladverk som slingrar sig fram och små löv. Ja, löv har de båda. Och besatt med färgstenar är de safirblå, röda och turkos. Ja, det här är ju stiligt.
Mycket vackert.
Mm. Används det fortfarande?
Det händer att används... kanske ett par gånger om året.
Vilken av dem är det som är stämplad 17? Det är väl den större då som är?
Jag tror att den större, ja. Det är väldigt smått det här. Så man måste ha storleksglas till det.
Ja, det är det. Vi hör silverlöven rassla här i. Ja, vi vet i alla fall då att den ena är tillverkad i Stockholm. Vi får väl undersöka om vi kan få lite mer upplysningar om denna på ett annat ställe.
Ja, just det.
Du ska ha väldigt mycket tack.
Ja, tack för det.
Ja, att trollen skulle ha beställt sin brudkrona hos en guldsmed i Stockholm i slutet av 1700-talet. Det låter ju inte särskilt troligt. Men den andra kronan då, den saknar ju årtal och stämplar. Så kanske ändå. Lyssnar på Utbildningsradion i Uppland och Stig Unge, som här i journalistisk nit försöker gräva fram sanningen åt dig. Sanningen, sanningen och inget annat än sanningen. Är det så att en bonde från Ingstarbo en gång i tiden rövade en brudkrona från trollen och gav den till Österlövsta kyrka? Och är det den brudkronan som finns där än idag? Thank you.
är detta kanske bara ytterligare en av en massa snarlika historier som berättas om brudkronor från hela landet. Nej, vi får ta vetenskapen till hjälp. Christer Westerström har forskat i gamla dokument. Och faktiskt, den ena brudkronan i Österlösta kyrka har någonting med Ingstarbo att göra.
Ja, det har den ju. För att Olof Andersson då, som var brukare av gården under mitten av 1600-talet, pantsätter av någon anledning en brudkrona till Österlösta församling för 200 daler.
Det är en stor summa pengar.
Det är en hiskelig stor summa, för att det motsvarar ungefär ett helt bondhemman på den tiden. Så att det är en ansenlig förmögenhet som så att säga kyrkan också då ger ut till honom i pant. Och då kan man ju fundera, varför behöver han så mycket pengar till exempel. Men det är en annan fråga.
Men han skänker den inte, han skänker pantsätter den, inte.
Han pantsätter den, och den finns då upptagen i kyrkoräkenskaperna. Men av någon anledning så glöms den väl bort, eller om han så att säga inte mäktar att lösa den igen, så att den blir kvar i kyrkans ego helt enkelt.
Och har det finns anledning att tro att det är den krona som en av de kronor som finns idag?
Ja, det är åtminstone inget stilistiskt som talar emot att det skulle kunna vara en 1600-talskrona. Den andra som finns, den är ju så att säga verifierad till 1778. Och den torde ju vara en så kallad tvillingkrona till den som redan var befintlig i kyrkan. Och det är ju intressant att man tittar i de äldre kyrkoräkenskaperna, vill säga före den här tiden, 1640-50-talet, då finns ingen brudkrona. Men efter så finns det den här brudkronan efter 1671, då han har så att säga pantsatt kronan. Då finns den med i kyrkoräkenskaperna rullande hela tiden. Så att därom kan man väl kanske åtminstone på goda grunder anta att det är den kronan. Och denna gård, Ingstarbo, har sedan gått i arv far till son ända fram till nutid. Så att han är en högst historisk person.
Låt vara inte lika oegennyttig som sägnen säger.
Nej, det kan väl vara sant, ja.
Pengar behövde han kanske. Men den här historien finns ju, har ju också vandrat tydligen. Du har hittat ett antal varianter på den. Vilka moment är olika?
Ja, för det första, det som kanske är mest markanta som slås av först är ju det att i den första versionen som Ivar Ennick, det vill säga den som gjorde att jag kom i kontakt med historien, det vill säga han var rakt nedstigande ledsläkt med Olof Andersson, berättar han om julkvällen. Och då undrar man att de sitter tydligen vid köksbordet och äter gröt. Och sen så börjar ta upp en gala och hästen gnäggar och det är ett oherrans liv på gården. Då säger han så här, nu står det inte rätt till på fäbodvallen. Så han tar sin häst och rider iväg. Rätt ut i skogen då. Och det är alltså till den fäbodvall som skulle ha hört gården till sig en par tre kilometer i alla fall. Eller lite mer längre. Och där när han kommer fram så finner han då pigan sittande in i fäbodstugan. Skrudad som brud med guldkronor. Och det är fat med dignande rätter och det är vackra bonare på väggarna och sådant. Och eftersom troll inte mäktar med signat stål så lyckas han ju då kasta in sin kniv och få den att skrämma iväg trollen. Och det som kommer under kniven mäktar icke trollen ner. Men det som kanske man funderar då lite grann på det. Var 17 för det första gör en piga ute på julaftonskvällen 3 kilometer eller 4 kilometer rätt ut i villande skog. Man hade ju inga djur där. Så att där faller ju lite grann det hela. Så finns det då nästa version som talar om midsommarafton. Det är ju för sig mer troligt att pigan kan ha funnits på fäbodvallen då, för det var ju mer att man hade fört smådjuren dit och sådant. Men då har de två stora skillnader som man direkt lägger märke till.
I en version så kastar han ju in tuppen.
Ja, just i en version kastar han in tuppen, ja, och tuppen flyger. Det som tuppen flyger över, det kan inte trollen ta. Tuppen är ju intressant för att det är ju ett typiskt mytologiskt inslag. Tuppar, tre vägskäl och allt sånt. Det är ju standardgods i segenvärlden. Som, om man tittar igenom, vi säger 100 segner, så finns det med åtminstone i 25% av dem. Finns de här ingredienserna med.
Ja, vad kan vi lära oss av den här historien då?
Ja, det är väl egentligen bara en bekräftelse på detta att ingen rök utan eld, så att säga. Denna segen då har ju visat att åtminstone i Österlösta sockens version så har den en viss historicitet. Det troliga är att det har råkat slumpa sig så bra, va, så att denna bonden Olof Andersson behövde någon anledning pengar. Han hade kommit i besittning av brudkrona på något sätt. Och han pantsätter den i kyrkan. Och sen får generationer efteråt höra talas om detta. De hör det här lite, det blir mer och mer mytologiskt. Och till sist så fångas den in då i den här historien om troll och bergtagning, fäbodvallar och allt detta. Och linkas in i den här historien, för att den då blir lättare att komma ihåg. Det blir spännande. Man kan berätta för barnen och säga, ja, farfar han gjorde så. Och det blir, åh, gjorde han det? Och sånt där. Det blir väldigt fantastiskt.
Ja, kronan finns kvar i alla fall.
Ja, kronan finns kvar.
Men ett mysterium kvarstår ju faktiskt. Varifrån fick Ingstarbobonden Olof Andersson sin värdefulla brudkrona? Var den ett krigsbyte från 30-åriga kriget? Eller tog han den faktiskt från trollen i alla fall? Arne Andersson, kyrkvaktmästare i Österlövsta kyrka, och etnologen Christer Westerström från Ljungskile. Du hörde också den uppländska folkmusikgruppen Väsen som svarade för den mesta musiken, när det inte var fornordiska klanger från Musica Svecie förstås. Just nu spelar Väsen Hellstedts gamla brudmarsch, och det passar ju bra. Och jo, för säkerhet skulle jag ha kollat upp effekterna av Österlöstas brudkrona. Och åtminstone en kvinna som gift sig i den är idag, åtskilliga år efteråt, fortfarande mycket nöjd med resultatet. Trollkraft eller inte, det må vara osagt. För det här programmet svarade Stig Unge. Och Utbildningsradion i Uppland kan du höra måndagar 11.40 och tisdagar efter 18.00. I den här kanalen. God kväll.